Men då börjar vi. Då ska jag hitta något sätt att
får
introducera det här.
Får man dricka under tiden?
Ja, absolut. Man får slurpa precis hur mycket man vill. Idag är jag, Anna, på Ingarö. Säger man på Ingarö eller i Ingarö?
Jag tror det blir det mest korrekta.
Ja.
Det är en ö.
Ja. Och ska intervjua Eva Hambolt och Lars-Johan Bastås. Mm. Och vi har två hundar här också som tassar omkring på sina långa klor på parketten. Mm. Om det är någon som undrar vad som låter. Och det kan väl hända så att någon morrar eller skäller någon gång. Men då har vi liksom förvarnat. Mm. Men, och idag ska vi prata självledarskap. Med anledning av att jag har gått flera av era utbildningar inom neuroledarskap. Men jag tänker att vi kan väl börja med att presentera er. Så att om du, Eva, vill börja att bara liksom ge oss en liten snabb brief av vem du är just nu.
Vem är jag just nu? Jag är organisationskonsult, samarbetspartner med Lars-Johan och driver en kursverksamhet som heter Neuroledarskap i praktiken.
Är det liksom det du idag?
Det är den jag är idag, förutom att jag också är hundägare idag till Diddy som jag utövar ledarskap gentemot. Hon lär mig massor av saker som jag också kan applicera på människoledarskap.
Och Diddy är, visst var hon från Irland?
Hon är från Irland. Hon är en omplaceringshund som hade en ganska så dålig start och kom hit väldigt traumatiserad. Och nu efter ett år så är hon lite mer trygg och glad. Och vi har byggt en relation som gör att vi kan samarbeta och snacka med varandra på ett helt annat sätt än för ett år sedan. Så nu kan hon leda sig själv lite bättre tack vare det.
Och hur har du hjälpt henne då som hennes matte i att leda sig själv?
Först och främst bombardera med kärlek. Vi brukar kalla det att vi flockar. Det vill säga att hon ska veta att hon är bara är älskad. Sen att styra upp med struktur. Och är väldigt tydlig med riktlinjer och spelregler. För vad som är okej och vad som inte är okej. Men aldrig bestraffa. Utan bara egentligen belöna det hon gör rätt. Och få väldigt mycket belöningar för det hon gör som liksom för i enlighet med spelreglerna här hemma. Sen någon gång då kan jag morra åt henne. Jag försöker använda hennes språk då för att markera gränser. Mm. Och det fattar hon. Så på så vis så säger jag att jag stöttar henne i att förstå hur vi vill ha det tillsammans. Och sen boostar jag henne också i att klara saker som hon tror att hon inte klarar. Eller våga saker som hon tror att hon inte vågar. Genom att peppa och låta henne testa själv och i sin takt. Och så att hon får autonomi och hon får en upplevelse av att hon är fri. Hon är fri men vägledd. Mm. Någon att komma tillbaka till när det är lite lite för läppigt.
Vad fint. Och jag tänker att det är ju väldigt, liksom, väldigt lätt att översätta både till föräldraskap och ledarskap i allmänhet och i hur man är en god granne. Alltså you name it, så går det ju liksom att översätta.
Ja, verkligen. Mm.
Och du är Lars-Johan. Vem är du idag?
Ja, för att börja med det mer då, så här, yrkesmässigt så är jag ju då psykolog. Jag har varit det de senaste 15 åren. Jag jobbar i egen regi med egentligen hela tiden med psykologi kopplat till arbetslivet. Jag hjälper chefer och ledare och arbetsgrupper med att jobba bra tillsammans. Så det är min yrkesmässiga del. Träffar också personer som i perioder av som har svårt att orka jobba, alltså det man ibland kallar för företagshälsovårdsfrågor, liksom personer som håller på att gå in i väggen eller håller på att slita ut sig och så där. Ja. Det är den yrkesmässiga delen. Sen är jag det, bland det första jag kommer att tänka på när du ställer frågan, det är att jag är pappa till två söner som är 19 och 18 år. 19-åringen är snart 20 nu. Och det är också speciellt, därför att apropå när du ställer frågan om ledarskap och självledarskap och sådär. Jag träffar ju dem nu, de bor inte hemma hos mig. Så jag träffar dem ganska sällan, men jag upplever ändå att jag utövar ett ledarskap, ett föräldraledarskap i väldigt hög utsträckning i alla fall. Som är jättespännande. Jag är oerhört alert och uppmärksam när de söker upp mig eller när jag ringer dem. Jag har väldigt lätt för att hitta ett fokus. Väldigt lätt för att hitta meningsfullhet. Och tycker att jag har en jätteviktig uppgift. Fastän jag tidsmässigt, rent liksom timmässigt, tillbringar mindre tid med dem än då på snart 20 år. Så har jag en jätteviktig funktion att fylla. Med mitt jag vill verkligen att de ska känna att jag, eller jag behöver inte tänka på det, men att jag har, att jag står bakom dem.
Vad tänker du händer liksom i dem när, eller vad är det som gör det här fokuset så viktigt?
Jag vill ju att de ska känna sig viktiga. Jag vill att de ska känna sin vikt. Jag behöver inte anstränga mig för det, men jo, kanske på det sättet ändå att jag behöver säga till mig själv ibland att det här är det viktigaste för mig nu, Lars-Johan. Att du är närvarande, att du fokuserar, att du inte är för splittrad. Nu kommer Hugo, nu kommer Leo imorgon, eller nu ska jag åka träffa dem på stan. Eller. Så det handlar ju ändå om och kanske ändå att samla ihop en energi och ha fokus på dem. Och jag tror att det är jätteviktigt för dem att känna att jag är där och skiter sig saker eller det händer saker, så finns jag alltid där som en person med händerna bakom. Det vill jag att de ska känna. Och sen vill jag ju samtidigt också vara en person som spånar med dem. Det tänker jag på nu när de börjar fundera över olika högskoleval och så här. Det är ju alltid en massa val liksom. Jag vill också att de ska känna att jag finns där som en person som man kan bolla saker med väldigt så här kravlöst. Som har med framtidsfrågor att göra. Liksom. Ja.
Så från att när barnen är små så är det ju väldigt mycket, det är väldigt mycket tid och det är väldigt mycket omhändertagande, så kliver man in i ett nytt skede. Jag hade en kompis som startade företag när jag startade företag, och jag startade ju företag när mina barn var typ 1 och 3 eller så. Och hon hade startat företag när hennes barn var kanske 9 och 11. Och jag hade ju någon sorts idé då när mina barn var 1 och 3, att när barnen var 9 och 11, ja, men då var ju så här typ föräldrauppdraget nästan klart. Mm. Du vet, för att då kunde de gå på toa själva och äta själva. Och det här var ju den tiden när jag, du vet, man gick med ett barn under varje arm och så hade man liksom en ICA-kasse liksom, som hängde på näsan ungefär. Men det hon sa var att hon upplevde att barnen behövde henne ännu mer när de var 9 och 11. Mm. Och att när de var små, ja, men då lämnade man in dem på dagis, man visste var de var och så hämtade man dem. Och sen när man, det var liksom ordning på det. Men när de sen då blev så stora att de inte hade fritids längre och att de började gå hem själva. Mm. Och att ett av hennes barn då, alltså det som blev hennes vändpunkt var när en av hennes söner hade ringt till henne och hon hade suttit typ på Kastrup eller någonstans. Alltså hon var inte nära. Och det hade fått hennes barn att liksom hamna nästan i panik av att hon var så långt bort. I hennes fall då så fick det henne att inse att nej, men jag vill jobba närmare, för att jag vill vara liksom fysiskt närmare mina barn. Så för mig var det ett uppvaknande. Och jag tycker för varje ålder som barnen går igenom så blir jag ju medveten om liksom att nu är det liksom ett nytt skede. Mm. Men jag har också två söner som är 13 och 15. Och häromdagen så reflekterar jag tillsammans med min man att jag kände att för första gången så är jag är inte den viktigaste föräldern. Alltså om man nu ska gradera liksom. Att från att ha varit den som har varit omhändertagande och sett till att de kommer in på sina musiklektioner och ordnar och fixar och det är kläder och det är utflykter och det är massäckar, så börjar de behöva liksom en man att spegla sig i. Som de kan lyssna på och relatera till. Och det här att ha en man i sitt liv för dem, som är intresserad av dem och tycker de är viktiga och som vill föra samtal med dem, inser jag att det är viktigare än att ha mig att föra samtal med.
Mm.
Och jag vet inte om jag är helt ute och cyklar, men och jag är helt okej med att det är så.
Mm.
Och jag är ju väldigt tacksam då förstås över att mina barn har en pappa som faktiskt finns där, som både kan och vill ge dem det som jag upplever att de behöver. Mm. Har du någon tanke kring det?
Nej, men jag tänker man hittar nog sin jag har ju upplevt för min egen del att jag har hittat min roll och min funktion i förhållande till mina barn på lite olika sätt i olika perioder. Och för att också koppla det tror jag till ledarskap i organisationer. Ibland så tror jag att man i sitt ledarskap upplever att man får vara en person som stakar ut riktning, som ser till att saker är på plats, som sätter olika scener, situationer, om det handlar om en middag eller ett julfirande eller en födelsedag eller vad som helst, så får man vara den personen som ser till att sakerna finns där. Och man får vara då ibland som ett lok liksom. Jag kan tycka ibland också när jag leder grupper att jag ibland så känner jag mig som den personen som ser till att fikat och kaffet finns på plats, att stolarna är där, och jag är som en person som fixar och donar liksom. Medan det är andra faser ju, det kan vara redan efter några timmar, eller ofta om jag jobbar med en grupp i två dagar i sträck, så kan jag tycka att redan dag två så är det så att jag kan ta en annan position som är mycket mycket mer av bara lyssnande, bara hållande, bidra med fokus, sitter med om man så det kan se otroligt olika ut inom loppet av bara några timmar. Och så tycker jag det har varit i min roll som pappa, om jag tittar på det under åren som har gått. Så det är ju fortfarande såklart att jag tycker det är jättekul med de här tillfällena när jag får vara den här omhuldande pappan som frågar och ser till att det finns kläder till sportlovet och så. Ja.
Men att hitta en roll då utifrån det behovet som finns,
ja,
är ju det jag hör dig säga då.
Ja.
Och då blir ju min utmaning att relatera till, ja, hitta en annan funktion eller en annan roll liksom i,
ja,
den konstellationen.
Ja, just det.
Och jag tänker att som mamma då, och jag har ju varit den som har dragit lasset liksom hemma hos oss.
Ja.
Så för mig har ju den rollen varit, den har ju spelat en väldigt stor roll eller tagit mycket plats i mitt liv. Så då kanske det är inte konstigt att det blir, att jag upplever som ett tomrum nu när det inte längre är.
Just det.
Men det öppnar också upp en möjlighet att ta en roll som kanske inte är riktigt lika krävande eller, ja, att relatera. Jag har börjat ta pianolektioner också för att jag ska kunna musicera med barnen. Så det är ju ett sätt för mig att få relatera till dem på ett nytt sätt som inte bara är liksom att, jag lagar ju frukost till dem på morgonen för att jag älskar ju det här omhändertagandet. Det är ju väldigt, jag trivs med det. Ja, och på frukosten, då är de i alla fall där. Ja, men jätteintressant. Mm. Och det här skulle man kunna prata ett helt eget avsnitt om, tänker jag. Men självledarskap ska vi prata om här, medan hundarna ylar. Och jag tänkte att jag skulle liksom öppna det här med att berätta om när jag gick min första utbildning i neuroledarskap. Och att jag kände då, jag har ju aldrig jobbat som chef. Och jag tänkte att nej men, jag får ju inte riktigt lov att gå i den här utbildningen. För jag är ingen ledare. Det här är ju en ledarskapsutbildning. Och det var lite så här, så att när jag presenterade mig så tänkte jag, så här, ska jag ljuga lite? Så att, inte alla ska börja titta på mig och tycka liksom att amen, här vi sitter vi andra och är riktiga ledare. Och så kommer hon där och låtsas infiltrera den här liksom gruppen av riktiga ledare. Men under den här utbildningen då så fick jag ju kläm på att ledarskap är ju inte längre att man har ett antal människor som är chefer och som leder och som bestämmer. Utan den nya tidens ledarskap är ju ett självledarskap. När vi leder i relation till oss själva och varandra. Där alla är ledare. Så skulle inte du, Eva, kunna ge liksom, har du någon sorts reflektion kring liksom, vad är självledarskap och varför är det relevant för oss idag?
Det är en sån stor fråga. Men om jag ska börja bena i den lite så behöver vi separera från det traditionella sättet att se på ledarskap som en benämning på chef. Där man också då ska leda andra, har jag tänkt mycket på sista tiden. Och de man leder, det är medarbetare. Samtidigt som vi nu ser hur organisationer behöver flytta ut ansvar längre och längre ut i organisationer. Så ledarskap, som jag ser på det, som vi ser på det, det är förmågan att ha en hög grad av medvetenhet kring sig själv, sina känslor, sina tankar, sina impulser, sina triggers, om jag får använda det ordet. Alltså när jag blir känslomässigt, jag går upp i affekt och kanske gör saker som jag inte är så stolt över att jag gör. För att kunna leda mig själv i situationer på ett sätt som gör att jag är kvar i relation med mig själv och andra människor. Så att jag blir funktionell, ett jättetråkigt ord. Men jag blir, om jag ska prata lite grann ur ett neuroperspektiv, jag blir en belöning för andra människor och mig själv och andra människor. Istället för ett hot för mig själv och andra människor. Och det börjar ju med att när man behöver rannsaka eller man behöver pyssla med lite introspektion.
Men det jag tänker att det jag fick med mig från den utbildningen var att jag tänkte att ledarskap är någonting som sker liksom utanför mig själv.
Ja.
Att man styr och ställer med sin omgivning. Mm. Medan det du beskriver är ju att ledarskap är ju någonting som handlar om någonting som händer inuti oss själva.
Mm. Ja. Att göra medvetna val om hur jag agerar i att leda mig själv. Och då behöver jag ju både ta in vad blir det bästa sättet att bete mig i den här situationen för mig. Så att jag slipper stå där i konsekvenserna av mina beteenden som kanske är styrda av rädsla eller ilska. Men jag behöver också förmåga att ta andra människors perspektiv. Och det är ju ledarskap i relation till andra. Det vill säga jag behöver göra medvetna val om hur jag vill bete mig så att det blir bra för andra också. Och när jag gör det, då kommer jag ju skapa klimat runt omkring mig som gör att andra människor responderar på mig på ett visst sätt. Så jag skulle vilja faktiskt, om jag får vara lite radikal, så skulle jag vilja montera ner hela det här med att leda andra. Vi leder egentligen bara oss själva.
Och sen så blir liksom det som händer utanför oss själva en konsekvens då av det som...
Ja. Oavsett om det är medvetet eller omedvetet, det jag gör i ett socialt sammanhang påverkar hur andra människor reagerar, beter sig gentemot mig och gentemot andra. Vi är liksom hela tiden ett resultat av varandras beteenden, som jag ser det.
Mm.
Och om jag kan bli bättre på att leda mig själv så att jag utgår ifrån en önskan om att det ska bli bra för alla. Istället för att jag ska utgå ifrån att jag ska påverka människor så att de uppför sig som jag vill i ett ledarskap. Den är lite gammeldags nu.
Du brukar ju prata om att skapa ett gynnsamt elektrokemiskt klimat.
Ja. Exakt.
Så genom att, så bokstavligen då, genom att, att jag kan ju agera på ett sätt som skapar ett, eller som bidrar till att du, du har ett gynnsamt elektrokemiskt klimat.
Ja. Och med det menar jag att vi inte är fulla av stresshormoner, vilket ju blir resultatet av att inte vara medveten om vad jag känner och tänker, utan bara göra och vara reaktiv på min omgivning och reaktiv på andra människor. Då går våran hjärna upp i stress. Och när den är i stress, då är ju det elektrokemiska klimatet och flödet av signalsubstanser och hormoner i hjärnan och i kroppen, det är stresshormoner. Men om jag kan, och det är det här vi jobbar med väldigt mycket utifrån ledarskapsperspektivet, nämligen om jag kan självreglera. Det här, det är en av de viktigaste sakerna vi har att arbeta med. Oavsett om vi har ett formellt ledarskap, ett chefskap, eller om vi har ett medarbetarskap eller ett självledarskap som en medlem i en arbetsgrupp eller medlem i en ledningsgrupp. Det är att finslipa förmågan till självreglering. Alltså reglera känslor från ilska till att kunna bli nyfiken. Från förakt eller avsky till att bli känna medkänsla för en annan människa. Att jobba med de känsloförflyttningarna och kunna bli mer dynamisk i sina beteenden, alltså mer proaktiv gentemot andra, att fortsätta relatera, känna empati. Och det ger, när vi gör det, så tar vi kontroll över det elektrokemiska klimatet i hjärnan. Det vill säga, då fyller vi på med oxytocin, som ju faktiskt ger lugn och harmoni i kropp och själ och huvud. Där vi faktiskt kanske kommer i kontakt med lycka, men också kommer i kontakt med engagemang för andra människor. Vi blir väldigt mycket mer relaterande när vi är fulla av oxytocin. Och vi vill samarbeta och vi vill liksom ta del av andra människor. Och vi får bättre förmåga att ta andra människors perspektiv. Men det ger oss också påslag av naturligtvis dopamin som gör oss handlingskraftiga, nyfiket utforskande. Som gör att vi söker information eller vi actionorienterade. Och dopamin kan ju också ge en känsla av liksom eufori eller så här, glädje och lust. Och vem vill inte känna det till vardags? På jobbet eller hemma i relation till sin partner, sina barn, sin hund. Istället för att gå omkring i en stressspiral.
Och om man är ledare då, så är väl en gissning att man liksom smittar sin omgivning mer med sitt eget tillstånd.
Ja.
Om man alltså har en formell ledarroll.
Ja, precis.
Det var någon som pratade om häromdagen som är konsult i en stor organisation där det var liksom en grupp människor som har varit helt hopplösa att göra med. Mm. Och så var det någon som sa, men de har en chef som är väldigt stressad. Mm. Och hur det då liksom kanske färgar en hel grupp. Ja, och deras beteenden och att de blir liksom svåra att ha att göra med.
Ja,
det är ju otroligt intressant. Och vad gör det för produktivitet och deras välbefinnande och hälsa? Och, ja.
Och där skulle man ju kunna lägga över. Då, för det är ju väldigt lätt att sådana resonemang också blir skuldbeläggande av chefen. Det vill säga chefen eller den formella ledaren är inte perfekt eller oduglig för att den personen låter sig bli stressad och låter sig smitta andra. Och så kan man säga. Det finns ett ansvar, men det finns också ett ansvar i den grupp som upplever en stressad chef att faktiskt leda sig själva i att stötta den chefen.
Men då bör man ju liksom förstå att man faktiskt både har den möjligheten och rättigheten och skyldigheten, tänker jag. Och det är som vanlig medarbetare som tänker sig att man har en chef som bestämmer över det. Där kanske man inte riktigt ger sig själv den. Eller att man förstår att man ens kan göra någonting. Nej.
Så kan det vara. Att hela det hierarkiska tänket skapar en upplevelse av maktlöshet.
Och istället för att prata med chefen då, så kanske man pratar om chefen. Det är en klassiker. Men om du då, Lars-Johan, ska prata självledarskap. Mm. Vad har du liksom för tankar kring det ordet då? Mm.
Jo, men jag tänker ju på ett annat ord som påminner om det, och det är självreflektion, alltså förmågan att reflektera på sig själv. Och jag kanske också skulle vilja lyfta in förmågan att reflektera på sig själv utifrån det sammanhanget där jag är. Därför att det sociala sammanhang eller den organisation eller den grupp jag jobbar i inte bara påverkar mig, utan vi är så pass mycket sociala så att vi är ju till viss del det sammanhang som vi befinner oss i. Och då menar jag att det är också en förmåga att kunna se hur jag blir i ett socialt sammanhang och reflektera över varför jag agerar på det sättet som jag gör, varför jag känner mig på det sättet som jag känner mig, varför jag tänker de tankar jag gör. Att det ibland inte bara har att göra med min inre personlighet eller så, utan det har också att göra med den kontext jag jobbar i. Det har att göra med den historia och den kultur jag har byggt upp ihop med de andra i mitt gäng. Det har att göra med det uppdraget vi har, det har att göra med de omständigheter som är runt omkring oss. Och då behöver jag regelbundet kunna zooma ut och förstå det här. Och inte bara ta saker och ting personligt, utan att se att det här är, jag använder ibland ett engelskt uttryck, it's in the system. Det finns saker som också sitter i kontexten. Och det kan jag ju tycka att, det hjälper jag många gånger som konsult mina klienter med, att se hur historien påverkar vår upplevelse av situationen just nu. Hur marknaden runt omkring oss påverkar hur vi upplever situationen just nu. Att då tillfälligt kunna zooma ut, reflektera över det tillsammans, för att sen ta ett förnyat tag om hur vill vi då vara i den här situationen. Och att gå ifrån att vara ett offer för olika sammanhang till att kunna faktiskt bli nyfiken på sammanhanget, le åt sammanhanget och sen ställa sig frågan, hur vill vi göra? Det är någonting som jag ofta bidrar med som konsult. Det uppstår ständigt en massa regelbundna mönster när en ledningsgrupp kommer samman och ska jobba ihop, eller en arbetsgrupp kommer samman och ska jobba ihop. Vi har det där uttrycket, det sitter i väggarna. Det behöver inte vara så att det sitter i väggarna, men vissa mönster börjar infinna sig ganska fort. Men det finns alltid en mänsklig möjlighet via självreflektion att påverka olika sammanhang. Så det är det jag tänker på.
Hur gör man självreflektion? Hur går det till? Det låter väl kanske jättelätt, men det kanske det inte är.
Jag vet.
Vi brukar ju jobba väldigt handfast med en modell för det. Som vi pratar om som en kub, som en upplevelsekub.
Ja, just det.
För att sortera sina upplevelser. För allting är ju upplevelser hela tiden. Det låter kanske flummigt, men det är det ju.
Och den kuben består ju av, den består av fyra delar. Och en del som jag kan medvetandegöra mig om, det är vilka observationer jag gör i en given stund. Alltså, vad är det jag tar in med mina sinnen just nu? Vad är det jag doftar? Vad är det för lukter? Vad är det jag ser? Vad är det jag hör? Vad är det jag smakar? Och vad är det jag förnimmer med huden? Det där är ju saker som vi ofta inte är medvetna om. Att vi registrerar hela tiden. Men det gör vi. Och ibland kan det vara nyttigt att, och bra att reflektera över, vad är det jag faktiskt ser just nu? Så.
Är det som ett sätt då att kliva ur det här, eller hjälpa sig själv att kliva ur mönstret?
Ja, det är det, för att det där är en del i upplevelsekuben. En annan del i upplevelsekuben, det är tankar som pågår i min skalle i olika situationer i en given stund. Så tänker jag saker om mig själv och jag tänker saker om andra. Likadant där, ofta omedvetet, men det påverkar hur jag agerar och vilka beslut jag fattar. Den tredje delen i upplevelsekuben, det är känslor. Jag känner mig på olika sätt i olika situationer. Jag känner mig glad, jag känner mig ledsen, irriterad, förvånad. Eller vad det nu kan vara för en känsla. Och den fjärde delen brukar vi prata om som vilja, intention. I varje stund så lutar jag mig åt något håll och vill någonting. Jag vill ha mer kaffe, eller jag vill fråga mer, eller jag vill gå på toa, eller vad det nu kan vara. Ja, kan jag medvetandegöra mig själv och fundera lite kring vad är det just nu jag upplever, så ökar min möjlighet att kunna förhålla mig till upplevelsen och ställa mig frågan, okej, vad vill jag nu? Allt ifrån hur vill jag agera? Vill jag ställa en fråga? Eller vill jag prata? Vill jag lyssna? Vad vill jag fokusera på? Så det är ett verktyg som väldigt många beskriver att de blir hjälpta av. Mm. Och det vi gör då när vi jobbar med det verktyget, det är att man får börja öva på att beskriva olika situationer. Kanske någon jobbig situation eller någon glädjefylld situation. Och så får man sortera upp den situationen med hjälp av...
Just det, var inte så. Det gjorde vi på baskursen. Mm. Att man bokstavligen liksom ställer sig i de här olika delarna. Just det. Av
ja. Hur... Ja. Mm. Ja. Och som svar på din fråga också. Ja, det hjälper en att distansera sig. För vår hjärna är ju så extremt rastlös. Den håller ju på att skapa mening av saker hela tiden med ljusets hastighet. Så det är väldigt ofta vi missar fakta i observationer i våra upplevelser. Och kan bli kidnappade då av våra tankar kring situationen eller upplevelsen. Och våra känslor. Och blir vi kidnappade av det så kanske vi inte ens kommer i kontakt med vad vi vill. Vad vi har för behov. För vi vet egentligen inte vad det är vi håller på med. Vi är bara i ett sammelsurium av tankar och känslor. Så det hjälper oss att frigöra oss lite grann från det här att bara så här, tolka in grejer, anta saker och hantera fakta.
Jag brukar se det liksom i huvudet som att man liksom bokstavligen vet, skapas det som en liten buffert med handlingsutrymme.
Ja.
Snarare än att man liksom och så,
springer på. Ja. Ja, för bara det faktum att man också stannar upp lite och spenderar lite tid med att titta på en situation istället för att bara göra i situationen gör ju att man skapar sig ett mellanrum och ökade valmöjligheter. En buffert, som du säger.
Och när vi gör den där i utbildningen och även när jag använder den i coachning och handledning så använder vi den i flera steg. Först får man börja med att på ett papper skriva några stödord i varje del av den där upplevelsekuben. Så det första blir att jag får lägga ut det på ett papper inför mig själv. Liksom. Mm. Och många blir hjälpta bara av det. Att gå från att bara ha allt den där strida strömmen av tankar, känslor, viljor och observationer i huvudet som snurrar runt till att få ner det på ett papper. 40 centimeter framför ögonen är många gånger en hjälp. Och sen i nästa steg så får man beskriva det för en kurskollega. Eller är man coach så får man beskriva någonting för sin coach. Liksom. Och då har man fått formulera det med ord och man har fått höra det själv. Man har fått höra sina egna ord på det. Vilket också gör att jag får in lite mer luft i det här krångliga, trassliga kanske. Mm. Och sen kan man i nästa steg börja reflektera på det ihop med någon. Okej. Hur kan jag förhålla mig till det här? Och vad vill jag?
Men då låter det som att självreflektion och självledarskap, det är ju saker som man faktiskt liksom kan lära sig och att man behöver träna sig på för att man ska bli duktig på det. Eller vad man ska säga.
Ja, eller få bättre förmåga att bli bättre på att forma hur man vill vara och anpassa sig lite lagom. Så att man inte blir överanpassningsbar till sammanhanget man är i. Men heller inte rigid och bara kör på sitt spår. Utan man blir väldigt mycket mer flexibel. Man har också kontroll, bättre kontroll.
Man får en chans att vara sitt bästa jag i flera situationer. Mm. Ordet anpassningsbar använder du mycket, Eva. Och du också säkert, Lars-Johan. Men det var Eva som använde det först. Och jag insåg att jag fattade ju inte liksom, vadå anpassningsbar? Och det fick jag fundera mycket på liksom, innan en del av en polett kanske ramlade ner hos mig. Och det jag insåg, det var ju att livet i allmänhet är ju inte liksom att man... Livet är ju inte ett löpande band där det liksom är samma uppgift som dyker upp i samma skepnad varje gång. Utan det är ju liksom en oändlig ett oändligt antal kombinationer där vi liksom kommer in i en situation med det olika människor, det är olika stressnivå, det är, ja, alltså om vi möter en människa som beter sig på ett visst sätt i en situation så är det en helt annan grej. Och att vi inte kan träna oss att, ja, men den här situationen kommer dyka upp. Den behöver jag träna mig på. Det går ju i viss utsträckning om man till exempel har en nödevakuering av ett flygplan. Eller, det kan ju säkert vara många situationer som man faktiskt kan träna sig till. Mm. Men de allra flesta situationer i vardagen, i våra arbetsliv, i våra familjer, är ju situationer där vi liksom måste ta väldigt mycket på volley. Och att den här anpassningsbarheten handlar ju om hur skapar jag mig ett handlingsutrymme i situationer där många saker är liksom lite okända.
Det är ju utmaningen i livet överhuvudtaget just nu. Just efter det händer så mycket. Och det händer så mycket väldigt snabbt. Både i livet som människa. Men också i livet som människa på arbetsplatsen. För jag tänker vi kan träna upp förutsägbarhet kring olika situationer. Genom att liksom se mönster i våra egna sätt att vara. Och har vi långa relationer med människor. Så bygger vi ju mönster, beteendemönster eller hur vi är tillsammans. Och tillsammans kan man då bygga upp, träna upp förmågan att bete sig på absolut bästa sätt tillsammans. Men sen så finns det ju en jättehög grad av oförutsägbarhet inbyggd i hela vårt liv. Och där behöver vi ha en helt annan så här, kognitiv flexibilitet eller tankemässig och känslomässig kapacitet att vara lite kreativa i stunden. Men fortfarande utifrån, hur blir det bra för mig, hur blir det bra för alla, hur blir det bra för sammanhanget. Jag körde en utbildning en gång där en kvinna sa, hon har satt upp som målbild för sig själv. Att hon ville som ledare i sitt liv, så det var inte bara som chef, utan som människa. Hon ville ha ett varmt hjärta, en avkyld hjärna. Och snabba fötter.
Mm. Det var jättefint.
Fint.
Ja. Men ni håller ju utbildningar. Jag har ju gått nästan allt, tror jag, som ni erbjuder. flera gånger. Så det är en baskurs.
Du är vår bästa
kurs. Ja, precis. En baskurs i neuroledarskap. Och jag ska ju gå i vår här nu. Ska jag gå fördjupningsutbildningen. Och så har ni organisationslabb och lite annat smått och gott. Men jag tänker baskursen. För den som är nyfiken på neuroledarskap, och den baskursen har jag gått 2 gånger, så jag tänker att jag behöver inte liksom tala om att jag tycker att den är bra. Utan jag tycker att alla människor med en hjärna borde gå den. Så, och det är de flesta av oss i alla fall. Då. Så en liten,
tack, Anna.
En liten snabb, vad får man lära sig på den här baskursen egentligen? Mm.
Dels så får man ju lära sig grundläggande funktioner som hjärnan har och vad ska jag säga, grundläggande principer som den är uppbyggd utifrån. Det är en dos ren och skär, jag vet inte om man ska kalla det för anatomi. anatomi, jo det kan man säga. Och det där lägger vi som en grund ganska tidigt under första dagen. Och det gör vi helt enkelt genom att vi ritar upp hjärnan i ett stort format och beskriver några av de mest liksom grundläggande processerna som hjärnan ägnas åt. Och sen utifrån det så börjar vi beskriva olika saker som vi använder hjärnan till i vårt liv. Och dels då så studsar vi mot den där hjärnbilden. Vad är det? Vilka delar är det i hjärnan som är inbegripna i olika typer av processer? Och vi pratar också om vad är det som händer när vi ibland inte lyckas så att säga, hantera olika situationer. Det kan handla om olika kognitiva processer, fatta ett beslut eller fokusera på en uppgift. Vad är det då som kan hända i hjärnan? För att få en förståelse för, jag kan tycka att det där är, jag tror det är en väldigt viktig funktion som det ger när vi får lite så här, förståelse för varför saker och ting blir som det blir. Det blir mycket lättare att kunna förhålla sig till saker när vi är med om dem sen. Om vi också har en dos ren anatomisk kunskap. Liksom. Mm. För det är så lätt ju när saker och ting blir jobbiga att vi börjar tänka en massa saker om oss själva som person. Jag är någonting. Och så den delen tycker jag, jag vet inte vad du säger Eva, jag vet inte om vi ska prata lite om också vad det är för olika saker vi sen har som teman med den här hjärnkunskapen som bas.
Men det är jag pratar ju mycket mer om mig, om min hjärna nu utifrån. Ja, men i den här situationen så kunde jag observera att min hjärna reagerade på det här sättet. Ja. Det är ju faktiskt ett väldigt bra sätt att kunna hålla sig lite avkyld.
Ja, och distanserad. Mm. Mm. Och det är en förmån vi har som människor. Att kunna titta på vår egen hjärna. Och förstå varför vi beter oss som vi gör i vissa situationer. Och förlåta oss själva för det, därför att vår hjärna delar av den är så dominant och kraftfulla, så att vi har inte så mycket att säga till om ibland. Vi kan träna upp förmågan att få säga till. Plus att den är väldigt duktig på att lura oss. Då kan vi träna upp förmågan att lura vår egen hjärna också, som en första. Så att vi kan jobba med vår motivation, för det jobbar vi ju med. Att förstå utifrån det här hur blir vi motiverade och vilka typer av motivation får vi utifrån hur vår hjärna reagerar på saker. Och vi pratar om fokus ju. Fokus
jag gjorde ju ett experiment när jag hade gått baskursen första gången. Det, eller om det var andra gången. Det sammanföll med att min yngsta son började spela saxofon. Mm. Och det var ju någon kurva där med det här med vilka var kortisol och dopamin och vad det nu var. Att man liksom inte får ramla över gränser, för då blir man liksom frustrerad. Mm. Utan att det handlar om att hålla sig precis i den här brytpunkten. Mm. Så när han spelade då så satt jag mitt emot och liksom tittade på honom. Mm. För att det förstod jag, det var ju bra för oxytocinet. Mm. Och sen när jag insåg att han började liksom bli frustrerad, så insåg jag att jag kunde liksom reglera med min dubbeltumme upp. vilket innebar att jag kunde få honom att träna precis hur länge som helst med den här saxofonen. Mm. Men om jag inte satt där och reglerade liksom med min kropp och med mina gester, så tappar han ju sugen och ville kasta saxofonen ut genom fönstret på liksom en kvart. Ja. Eller 5 minuter. Mm. Så det innebar ju att den här första månaden då, när han tränade ju hur mycket som helst och vart ju så här svinbra. Han spelade ju igenom de 2 första böckerna på liksom, de har aldrig sett något liknande på musikskolan.
Wow.
Men det var jättefestligt hur jag då kunde se hur jag med hjälp av min kropp kunde styra hans hjärnkemi. Svincoolt, eller hur?
Yeah.
Ja, coolt. Och det är det vi jobbar jättemycket med i modul 2 då. Där vi börjar titta på det sociala sammanhanget med hjälp av en modell som vid det här laget börjar bli relativt känd. Scarf-modellen. Ni har ju pratat om den. Ni har pratat om den tidigare,
va? Det har vi gjort. Och du och jag kommer ju prata om det i ett senare poddavsnitt.
Just det. För där är det ju så att vi är så himla beroende av andra för vår motivation, för vårt engagemang. Och vi kan göra sån stor skillnad för varandra med hur vi förhåller oss. Specifikt också när vi ska jobba med att sträva mot att uppnå ett mål eller att prestera, som han ju gjorde där. Eller träna, men det blir ju en slags prestation. Och hjälpa reglera känslor genom att när han blir frustrerad så är du på topp. Så, för vi smittar varandra. Så det jobbar vi med.
Mm.
Men i modul 1, efter det här, i relation till det här med motivation, du nämnde fokus förut. Vi jobbar med fokus och distraktioner.
Vi jobbar med hur man kan reglera känslor, känslotillstånd. Hur man kan hjälpa sig själv att, så att säga, vandra från ett väldigt ilsket, frustrerat tillstånd till ett lite mer neutralt tillstånd. Och hur jag kan börja ställa mig frågan hur jag vill göra en given situation. Så från att vara kidnappad av en viss känsla till att börja kunna påverka känslan. Vi jobbar med beslutsprocesser. Vi vill så gärna tro då att vi ha kontroll över våra beslut och att vi vill gärna tro att vi är logiska och rationella. Och framförallt i de processer där vi tycker att vi samlar på oss fakta jätteduktigt och så. Men det vi visar är att vi väldigt ofta är påverkade av olika saker när vi fattar beslut omedvetet. Det är det vi kallar för bias.
Mm. Mentala genvägar.
Ja. Mm. Vi jobbar med målsträvan.
Mm. Hur man med hjälp av kunskap om hjärnan kan jobba mer långsiktigt men samtidigt flexibelt med att sätta mål. Vi kan inte sätta femårsplaner längre. Eller kan vi sätta ens en budget på ett år eller behöver vi jobba på andra sätt? Och där gör vi inspel kring hur kan man tänka, vad behöver människor för att klara av och härbärgera stress, prestation? Vad är det för mekanismer i hjärnan som påverkar oss när vi jobbar med mätbara mål?
Mm. Men även för mig som inte liksom har varit med i någon ledningsgrupp eller ens varit i närheten av något sånt, så var ju det här liksom väldigt relevant i livet. Och även om det sker liksom i näringslivskontext och det är ju väldigt liksom oflummigt så i upplägget, så tyckte jag att utbildningen funkade ju lika väl för någon som var CFO som för mig som bara är så sjukt intresserad och jobbar som konsult.
Vi brukar ju uppmuntra till, eftersom det här kan vara svåra saker att iscensätta, att börja tänka annorlunda eller testa och experimentera nya sätt att göra saker på, eller att börja titta på sig själv och sina känslor och reglera känslor, så brukar vi uppmuntra att man börjar i ett sammanhang som är lite lättare, till exempel med goda vänner eller hemma hos familjen eller sin egen privata träning eller så vi använder ju väldigt mycket av.
Det märker vi ju när efter första modulen dag 1 och 2 så kommer gruppen tillbaka sen 4-5 veckor senare. Och så har man testat olika saker som vi har jobbat med dag 1 och 2, så skulle jag skulle tro att 70% av de experiment och test som är gjorda på hemmaplan, de är gjorda i privatliv, på familj, hund, tonåringar. Det är det man hör att det surras kring. Och det tror jag beror på att man börjar att prova nya sätt att agera på i en trygg miljö. Mm. Och sen så testar man på jobbet och i sitt ledarskap på jobbet.
En modell vi jobbar med också utifrån hjärnan och stress är en slags hälsotallrik för hjärnan. Precis som vår kropp behöver olika näringsämnen, så behöver vår hjärna olika få vara i olika medvetandetillstånd för att må så bra som möjligt. Och där kan man jobba med att förse sig med dem för att förebygga stress. Och det är ju väldigt mycket olika aspekter av livet. Mm. Det är träning och det är behov av sociala kontakter. Och det är sömn och det är, vad är det mer?
Reflektionstid. Bara vara tid.
Lektid.
Ja.
Mm.
Ja.
Och där är vi ju inne på att ledarskap, det handlar om att jag gör det hela tiden.
Mm.
Inte bara på jobbet. Jag leder mig själv, tar hand om mig själv.
En annan grej som jag gillar med kursen var att jag fick liksom syn på mig själv som biologisk varelse.
Ja.
Apropå hälsotallriken också där. Mm. Vad behöver jag ge min hjärna och min kropp för att jag ska kunna fungera? Det är inte så att man knäpper på den på morgonen och stänger av den på kvällen, utan det är rätt mycket mer. Mm. Nu har vi pratat jättelänge.
Oj, oj.
Så nu ska vi knyta ihop säcken. Så jag tackar så jättemycket för att jag fick prata med er idag.
Tack så mycket för att vi fick komma och berätta.
Yeah.